With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En podcast från Aftonbladet.
Human beings act in a great variety of irrational ways, but all of them seem to be capable, if given a fair chance, of making a reasonable choice in the light of available evidence. Democratic institutions can be made to work only if all concerned do their best to impart knowledge and to encourage rationality. But today, in the world's most powerful democracy, the politicians and the propagandists prefer to make nonsense of democratic procedures by appealing almost exclusively to the ignorance and irrationality of the electors.
Lite politisk analys. Den irrationella tiden.
It's a brave new world. Revisited.
Aha, fantastiskt.
Den här dystopiska framtidsklassiken skriven av Aldous Huxley då, som kom på 30-talet, fick faktiskt en liten uppföljare, ett litet appendix 1958. Och jag tyckte liksom att det kunde passa in lite i vårt, vad ska man säga, i de här oroliga tiderna, Simon.
Det är väl det som är definierande för en klassiker, att man kan läsa den 90 år senare eller så, eller 70 år senare, och den känns som att, ja, den skrevs väl igår.
De säger det, ja, de som vet. Men jag tycker också, vi ska säga, vi spelar in det här tisdag 15 mars, dagen efter att en rysk tv-personlighet gjorde en liten kupp, du såg säkert detta, och ställde sig på, det var väl en redaktör eller om hon var nyhetsuppläsare, hon ställde sig i bakgrunden av en nyhetssändning och med ett plakat, eller ja, där budskapet var att detta som går ut är bara propaganda, stoppa kriget, ungefär. Och sen efter det så har hon förmodligen fängslats då och riskerar upp till 15 års fängelse. Or more. Ja, tappade namnet precis, men...
Det är väl på något sätt det de har kommit fram till. Jag undrar lite hur man kom fram till det. Alltså, den 15-årsgränsen verkar vara totalt legio. Det var det kan kosta om man säger att Ryssland ligger i krig eller så. Tufft. Alltså, det är sådär, varför är det inte livstidsstraff, eller varför är det inte ett år? Varför känns 15 år som ett rimligt straff för att...
Jag tror att det kanske skulle kunna omförhandlas på sikt. Men det är också, tycker jag, värt att komma ihåg, utan att vara någon sån Rysslands apologetpodd, att det inte är så jäkla lätt för väldigt många ryssar just nu att ha en liksom tydlig uppfattning eller vara på den så förment goda sidan, eftersom de är så fruktansvärt, vad ska man säga, de är helt i avsaknad av det som Huxley kallar då, vad ska man säga, available evidence, tänkte jag lite på. Det här att man liksom inte kan, det är svårt att ha en rationell inställning till det här kriget eller den här militära specialoperationen, eftersom man inte vet, i väldigt många ryska fall i alla fall.
Ja, det är intressant, alltså den erfarenhet som man själv har efter att ha varit runt i Ryssland ganska mycket, att det är ett stort land, Ryssland, och också oerhört stor skillnad på där du kan träffa liksom den unga intelligensian i Moskva eller Sankt Petersburg och så, som såklart är oerhört medveten om allt. Och samtidigt så kan du åka, ta flyget 3 timmar åt något håll och träffa unga människor som överhuvudtaget inte kan prata något annat språk än ryska. Och hur blir man då mottaglig för en annan information än statsapparatens? Man ska nog förstå det väldigt mycket, tror jag, hur svår den utmaningen är.
Ja, jag sprang för övrigt på en artikel i vår tidning häromdagen som jag Det var bara ett stycke som jag var tvungen att skärmdumpa och bara så här, tänk hur livet kan se ut. Oberoende ryska tidningen Medusa, som har sitt säte i Lettland, samlar just nu in berättelser från ryssar som förlorat sina inkomster. Dussintals västerländska företag har redan lämnat Ryssland. Vyacheslav, frilansande designer i Novosibirsk, är en av många som förlorat jobbet sedan den 24 februari. Man kan också vara frilansande designer i Novosibirsk. Det var öppnade någon liten dörr i mitt medvetande. Det kändes så otroligt...
Lyckande? Nej.
Ja, lite. Nej, det vet jag inte. Men va? Fan, vadå frilansande designer i Novosibirsk? Ja, det har man ju aldrig varit.
Nej. Bucketlistan. Eller jag vet inte. Det kändes väl mer lockande kanske för 3 veckor sedan än vad det gör idag.
Förvisso. Jag valde inte Huxley helt på slump, utan också för att vi någonstans, känns det som, kanske står inför vad vi skulle kunna kalla en Brave New World inom fotbollen. Vi får väl anledning att återkomma till det under poddens gång. Men det händer ju grejer nu som sådana som du och jag har liksom så papegoja pratat om i 15 års tid, eller 10 år i alla fall, mitt fall. Hur kan det vara så här? Hur står ni ut med de här ägarna? Och så bara kommer det ett helt nytt världsläge, och då ryker de där ägarna så det bara sjunger om det.
Ja, men det är väl lite den kokande grodan, fabeln på något vis. Fast helt plötsligt så blir det väldigt, väldigt, väldigt varmt.
Jag är supersvag på fabler. Aha, det är att han bara så aj och alla skiter i det, och sen så dör han. Nej.
Nej, det är verkligen inte den. Det är ju att grodan sänks ner i vatten som gradvis blir varmare och varmare, och den märker inte förrän den kokar, och då är allting jävligt jobbigt.
Ja, just det.
Ungefär så.
Ja, just det.
Mm, jag brukar tänka mig att det är Kermit. Det gör fabeln mer uppdaterad på något vis. Nej, det är speciella tider.
För alla fotbollister, ja.
Ja, förlåt då. Tänker
jag, var inte det en groda?
Skurt?
Nej, det kanske inte var.
Klart.
Ja. Vi får fråga Julia
Tobbe
Karlsson,
som är inte lik.
Som klipper den här podden också.
Just det.
Som vi glömmer att nämna ibland. Fast ibland kommer vi ihåg det till hennes förtjusning.
Hon är ju vår Nord Stream in i barn- och ungdomskulturen. På så många sätt.
Exakt så.
Fin Julia.
Nej, men jag tänker, för att sätta oss i stämning just de här dagarna, så att inleda med ett litet nyhetssvep för att se, eller att beskriva var vi befinner oss i dagarna. Ett fotbollssvep helt enkelt från där ute i Europa en vecka i mars 2022. Jag börjar med att berätta om Jevgen Sakov, mittfältare i AIK Aten, tillsammans med bland annat Mojo Tankovic tills vidare. Hans liv det sista...
Mojo, förlåt, är ni på så smeknamnsbasis?
Jag tror att de flesta är väl det med Mojo.
Mm.
Han är väl en av dem som, jag vet, Moamer Tankovic. Okej då. Mm. Bor i Aten med sin familj, men Jevgen kände då när han skulle bli pappa, få sin första dotter, att han ville att barnet skulle födas hemma i Kiev, i deras hemstad då, han och hans hustru. Det kändes viktigt för honom, så att frun åkte hem då till hans och hennes föräldrar i Kiev i februari någon gång. Och det var ju dålig timing, för sen hände ju allting.
Mm.
Vilket gjorde att Jevgen själv kunde inte åka hem, för då hade han inte kommit ut ur Ukraina igen. Och så hon fick då, hans hustru fick föda mitt i kriget, mitt under invasionen. För att sen sätta sig i en bil med en nyfödd och åka 5 dagar för att ta sig till rumänska gränsen. Så kan livet vara för en fotbollsspelare.
Stort land.
Jag kan berätta om högsta ligaklubben FK Minas från Ushgorod då, som i veckan har ut bilder på när deras ungdomsspelare och seniorer då, istället för att träna, hjälpte till att bygga skyddsrum och inreda någon form av sådana flyktingmottaganden på klubbens arena. Där är det. Vi har kanske läst om, många av oss i alla fall, om att kriget och invasionen har skördat sina första fotbollsoffer. 2 unga spelare som dog här i förra veckan. Vitali Sapilo, 21 år gammal, och Dimitro Martinenko, 25 år. Vi kan berätta om en av Shakhtars ungdomstränare som också dog i ett bombanfall. Vi kan berätta om Ivan Petriak, ukrainsk mittfältare som då spelar i Fehervar i Budapest i vanliga fall. Som då numera använder sin 65 kvadratmeter stora lägenhet för att ta emot 8 stycken flyktingar från Ukraina som nu då bor där, som han hjälper med mat och förnödenheter. Han har också börjat starta en insamling och skickar hjälmar och skyddsvästar då till den ukrainska armén från sin position i Budapest. Vi kan berätta om Luis Cortés, som då var väl damfotbollsvärldens hetaste tränare alldeles nyligen. Han ledde Barcelona till trippen förra säsongen innan han då i vintras tog över Ukrainas landslag. Det jobbet blev ju lite annorlunda än man har tänkt sig. Han har då de senaste veckorna försökt kämpa då för att hans spelare, hans ukrainska spelare, ska få nya jobb, nya klubbar runt om i Europa för att kunna lämna Ukraina och försörja sig någon annanstans. Han har också samlat in förnödenheter i stora, stora lastbilar som då skickas till Ukraina. Där är nyhetssvepet, så kan livet vara i mars 2022 för de som arbetar med fotboll i Ukraina.
Sjukt.
Ja, sjukt det var det.
Sjukt också. Mm. Men fotbollen känns ju ovanligt indragen på något sätt i det här kriget. Det är väl såklart ganska mycket på grund av Chelsea och allt som händer där. Men det är som att om normalt sett under liknande situation så kanske det är, ja, det kanske är någon protest eller någon spelare som uttalar sig, så har det här liksom blivit en helt... Ja, det har kommit otroligt mycket närmare, i Europa i alla fall. Vilket väl har sin förklaring i att det är ett europeiskt krig den här gången. Men det är ändå ganska tydligt att det har blivit mycket mer så påtagliga följder. Också det här med att utesluta Ryssland ur allehanda idrottssammanhang då. Och i nuläget från VM-kvalet till exempel. Så att det är ju verkligen... Man ska inte överdriva fotbollens roll såklart i kriget, men det är ju inget snack om att det har just nu skakar om hela fotbollsvärlden på ett sätt som det känns som att man inte har sett kanske någon gång tidigare, eller?
Nej, men så är det ju. Alltså, det är ett propagandakrig på, utöver allt annat, utöver att vara ett faktiskt krig, så är det så väldigt mycket uppenbart att det är ett propagandakrig. Att det betyder saker, och där är ju fotbollen såklart oerhört central, eller, men just vad gäller att nå ut till människor och symbolvärden och allt sånt.
Just det.
Vi pratade om det förut också med, som en kommunikationskanal in i det ryska samhället, så är det inte heller obetydligt att visa att ja, så här tycker omvärlden. Varför gör de det? Varför får inte vi vara med ut och spela i internationellt längre, till exempel?
Nej, just det. Ja, men då är det bara västfascistisk propaganda, säger Putin då.
Ja. Det kan man väl inte hålla med om.
Så kan man också se på det, tänkte
jag. Ja, det är också så oerhört fascinerande just vad gäller västfascismen, att många av de här tyngsta ryska politikerna, ministrarna, utrikesministern inte minst, som pratar om att ja, okej då, vi fuck off väst, vi behöver inte er bögpropaganda och ert värdeförfall och så vidare. Väst är på väg i putten och vi står starka här i Ryssland. Samtidigt som då samma ministrar, samma potentater har sina familjer ute i Västeuropa, har sina dyra jakter och lägenheter och våningar och hus i London, sätter sina barn i stora internationella skolor och så vidare. Ja. Så det de säger är att de vill ha västkakan, medan den ryska befolkningen minsann ska slutas bakom en ny och pimpad järnridå. Build that wall, säger de, samtidigt som de själva äger hela världen. Det är så bortom all form av cynism, och också lite, alltså mitt i allt, lite sådär putslustigt också. Alltså jag kommer att tänka på, var det Osama bin Laden eller möjligen Saddam Hussein, som förmodligen Osama i sig, som blev påkommen med att då när de till slut fick fatt på honom, att det fanns liksom, jag vet inte om det var både pornografi eller västerländska skivor och filmer och sånt där han gömde sig.
Ja, just det.
Lite samma känsla här.
Ja, precis. Det är som en stor kristen sekt typ, där alla har syndiga saker på sin dator.
Ungefär så.
Mm. Varsågoda för dagens första metafor.
Fotbollny. Radikal.
Jag ska faktiskt... vi ska stanna kort med detta, Simon. Men nu ska jag in och tassa lite på ditt... Du är ju poddens kryptokorrespondent, får man ju ändå säga. Jag har ju försökt lite grann, men jag är ju den som minst fattar exakt vad det här går ut på. Och jag, lagom till att jag började förstå kryptovaluta, så introducerade du NFT-fenomenet för mig. NFT, är det franskt förresten?
Ja, det skulle visa att det.
Ja, för du kallar det NTF, eller?
Ja.
Nej,
NFT. Non-fungible tokens. NFT.
Ja, snyggt. Fransmännen har också plockat upp det. Annars brukar de ju ändra om lite bokstavsordning och så vidare, som ni kanske känner till. Skitsamma. NFT då, det här lite oklara. Är det ett riktigt objekt? Är det bara ett datachip? Vad är det man äger när man äger en NFT?
Gud, vad du är på djup vatten nu. Är det bara ett datachip? Du vet vad det heter, men du kallar det för tech.
Är det en bild eller är det en sak? Det är väl där någonstans jag inte riktigt har hängt med. Eller har lite, fortfarande lite svårt att hänga med i alla fall. Hur som helst, vi hoppar tillbaka till förra veckan när vi inte gjorde någon podd på grund av lite olika orsaker. När ju PSG en gång för alla liksom, vad ska man säga, trillade av tåget och skitade ner sig rejält och på något sätt på tal om att det är en brave new world, så känns det som att PSG kanske kommer så göra en, vad ska vi säga, modern fotbolls största inventering, i alla fall i toppskiktet den närmsta tiden. Det var inte okej helt enkelt att förlora mot Real Madrid när man ledde med 2-0 över två möten.
I am so happy in Paris Saint-Germain. I think it's a fantastic time to be on the club. We are fighting in the Premier League.
Det var ett ganska brutalt uppvaknande, tror jag. Och för att, jag vet inte, späda på känslan har jag svårt att tro. Men i samband med detta i alla fall så bestämde sig Antoine Comboiré, före detta PSG-spelare, före detta PSG-tränare, numera tränare i Nantes, att ge sig in i NFT-branschen.
Åh, herregud.
För det här. 1993 då, så avgjorde han kvartsfinalen i UEFA-cupen för PSG mot Real Madrid med ett sånt här legendariskt mål. Ett nickmål som på långt in på övertid, 96 minuter eller sånt där, som tog PSG till semifinal, som ju väldigt länge var det längsta de hade gått då i Europaspelet. Nu har de ju en finalplats sen 3 år också, men på den här tiden var det ganska spektakulärt i alla fall. Det var ju inte ett kollektiv riktigt på den nivån, även om det fanns förstås mycket bra spelare då också. Jaha, vad ska vi göra av det här då? Jo, en god vän, Luc Dayan, som för övrigt är för detta klubbordförande både Lille och Lens, kom då på idén under en golfrunda. Vad fan, Antoine, ska vi inte göra en NFT av ditt mål? Snart kommer jag behöva det, Simon, inte riktigt än. äger du rättigheterna? Eller är det PSG? Eller är det möjligtvis Canal Plus som tänder matchen då? Nej, så kom bara. Det är mitt mål och det är jag som har rättigheterna. Och jag antar att vi pratar om bildrättigheter här. Det här är en stor sak på kontinenten som vi inte har riktigt i Sverige. Men det är väl det här att man är man med i tv, så är man upphovsrättsinnehavare själv till det man säger och när man går igenom rutan och så.
Det är en stark filosofisk fråga. Så där. Alltså, är det bilden av målet eller själva målet? Alltså,
ja.
Som NFT skulle man kunna säga både och, känns som.
Verkligen. Och det är precis det här, tycker jag, lite som grejen då. För att nu så kom de fram till att han kanske ändå inte äger rättigheterna till loggan då, alltså PSG-loggan och reklambudskapet som de hade på tröjan på den tiden. Så det har de fått ta bort då i den här NFT:n som de har gjort en 3D-print av på något sätt. Och nu säljs då i 1993 exemplar för året 1993. 125 euro. Och utöver det då 11 NFT-videor kan man säga. Plus en 3D-skulptur av Combori. Som i alla fall låter som någonting som man kan ta på, men jag är inte säker på det heller. Som ska säljas nu i veckan 18 mars. Då är det exakt 29 år sedan det här målet och matchen ska säljas i någon form av auktion. Men är man intresserad av att äga målet som NFT i någon form av datachip, så är det 125 euro. Och då blir man en av 1993 personer som har det här. Det finns inget slut på den här trenden, känner jag nu. För att hur många mål kommer man inte kunna göra pengar på?
Är det här det första målet som säljs?
Vet inte riktigt. Alltså jag försökte forska lite detta. Det vill säga jag googlade en gång. Och fick inget tillfredsställande svar. Men det verkar inte vara... Jag får ingen känsla av att det är någon stor business hittills. Men jag menar, när man släpper loss den här vargen, eller vad man nu släpper loss, hunden, då känns det som att det kan gå.
Du är inte så bra på fabler.
Nej, jag är inte jättestark på metaforer just idag. Jag är fruktansvärt förkyld. Så det får ursäkta lite allting. Men hade jag vetat exakt vad jag fick för pengarna, så man skulle vilja ringa sig, vad får jag för pengarna? Så hade jag tyckt att det här var, kanske, om jag hade varit PSG-supporter, så kanske det hade varit en liten kul grej att äga då. Om man har...
Din kille fyller år förresten snart.
Ja, men nu, förlåt, vi håller inte på PSG sen förra veckan i det här huset.
Nej, okej.
Okay. Mm. Jag frågade i helgen om jag skulle dra på tvn. Nej, jag följer inte PSG längre. Så var den diskussionen över. Men annars hade det varit en bra idé. Superfällsdagspresent för någon som fortfarande håller på PSG trots det tunga fallet. Ja. Kanske något sånt, något felpass av Messi, om man skulle kunna köpa på NFT för 10 euro. Det kanske jag skulle kunna ge honom.
Ja, ja. Nej, det är så bortom allt. Och vi menar inte att vara kulturfientliga. Det finns jättemycket god tankekonst och det finns spännande saker vad gäller liksom intellektuella tillgångar, och det finns säkert en framtid för den här sortens betal- och spekulationssystem och så, men det som är det sinnessjuka just nu, och vi har pratat om det förut, jag som tech-korrespondent har slagit fast att det är ju att se just de här multimiljonärerna, Combori är inte miljardär men miljonär garanterat, som då vill sko sig på människor som förmodligen har väldigt mycket mindre pengar och som i många fall inte bara ser det som en kul, utan också som en investering med extremt osäker framtid. Mm. Det är något i det där som är så vidrigt omoraliskt.
Men då undrar jag, precis, för att den här, alltså kryptovalutan och det, kan man ju tänka sig att ja, det är lite fluktuationer på kryptobörsen då som kan spela in i ett världsläget kanske, nu chansar jag rätt mycket, men ändå. Men här är det ju så här, vad kan höja eller sänka värdet på den här prylen då? Det är ju, om han skulle, inte vet jag, dö martyrdöden då till exempel snart. Mm. Eller om han skulle falla i glömska, då kanske det blir en värdelös grej. Jag förstår, men vad liksom, för jag antar att tanken är att man ska kunna sälja den vidare sen då på något
ja, säkert. Sätt. Mm. Säkert, och det är väl, jag vet inte, men alltså det öppnar diskussionen för liksom, vad kostar då Maradonas mål mot England?
Ja.
Och så vidare.
Det är ju, alltså det här tycker jag också är ett litet tecken i tiden. Maradona sålde ju ut, eller Maradonas barn auktionerade ut jättemycket av hans dödsbo för några månader sedan. Det var ju en väldigt sårig historia. Vet inte om vi pratade om det på det, men jag var inne och kollade på det. Det var ju massor med det. Det var allt från inte vet jag, en kepa till en platt tv till...
Chelseas målvakt alltså. Den kepa? Nej.
Exakt, precis. Ja, men till inte vet jag, gymutrustning, bilar, hus och lite allt möjligt. Och det här var ju för att bland annat att täcka upp för ganska mycket skulder som han lämnade efter sig. Och det visade sig att den där aktionen gick tvärt emot vad man hade kunnat tro, inte speciellt bra. De fick inte alls in vad de hade hoppats på. Det var ju liksom, utgångspriserna var ganska snälla kan man säga. Det var flera grejer där som både du och jag hade haft råd med, och alla lyssnarskaren för den delen. I alla fall utgångsläget. Men jag undrar om det kanske var lite väl mycket grejer för att det skulle bli liksom något tryck på det. Det var liksom inte någon, det kändes inte så exklusivt kanske när det fanns 15 olika gymattiraljer och sådär. Men det var ändå också lite tecken i tiden att riktiga saker, alltså sådana som man kan så att säga ta på. Den här har Maradona suttit till exempel, eller den här hade han på sitt huvud, eller den här bilen körde han åtminstone några gånger. Det går dåligt på nätet, medan de här grejerna, jag vet inte hur bra de går i för sig, men ja, det är lite jäckande på något sätt. Det är ju en spännande ut. Och precis som du säger, vem äger vad då? Kan någon annan tänkas äga det där målet ur en annan vinkel till exempel? Det öppnar för helt nya debatter på något sätt.
Ja, alltså det får mig att tänka på lite där, alltså hur världen går från att vara det som var satir igår, dokumentär idag och så vidare, vilket ju är tidens tema på något sätt.
Alla komikers stora sorg och så vidare.
Ja, verkligen. Men jag tänker på Killinggängets fyra nyanser av brunt. Det finns någon karaktär där. Har du sett den? Tror du Julia Karlsson har sett den? Tror du vet vad Killinggänget är för någonting?
Ja, tveksamt.
Mycket tveksamt.
Hassan hade hon inte riktigt koll på i alla fall.
Nej, Hassan har... Nej, gud. Ja. Det finns ju någon karaktär där någon alltså jag skarvar lite nu, men någon travtränare som är typ miljardär, och hans barn samlas för att fördela arvet, och det visar att han har investerat alla pengar han ägde i att göra någon sorts hologram av sig själv. Han har köpt loss för 4 800 miljarder SD-dollar. Lite så känns det, att den dag man själv killar vidare och så låter man sina döttrar ärva en 3D NFT av Comboires mål i UEFA-cupen.
Ouais, est devant le but.
Comboire aussi.
Comboire aussi les montées
de tête. À quel match!
C'est extraordinaire! C'est Comboire qui vient mettre la tête. Comboire le sauveur.
Ja, men då, å andra sidan så kommer det vara, även om de inte förstår vad det är, Lex, Hassan och Julia, så kommer de ju snabbt kunna knappa in någonstans och få liksom ett direkt så marknadsvärde. Så det är ju praktiskt på så sätt allt finns att säga samlat. De kommer inte behöva styra upp en sån jättejobbig Maradona-aktion som hans barn, som dessutom hälften pratar inte med hälften givetvis. Alltså, de var ju jätteosamt också om allt detta. Och sen konstatera att det blev en besvikelse, men man måste liksom skeppa iväg grejen i alla fall. Så att på så sätt kanske det är lite säkrare investering. Det kanske är lite mindre jobb, om du förstår mig.
Just det. En backläsk. Du får ta oss vidare därifrån.
Ska jag?
Jag tycker det.
Mm. Jag tänker att det blir svårt att undvika allt det stora. Revolutionen, Simon. Nu när vi har den framför oss vore det väl pinsamt om inte du och jag skulle plocka upp den. Om vi börjar den här änden då. Jag såg en flash igår kväll att en saudisk affärsman, tror jag det var, lägger ett 3 miljarder bud på Chelsea. Bu eller bö?
Alltså, i det stora hela bä. Alltså, det är allt som spetsar till vår moderna tidsförflackning är väl intressant.
Det var roligt. 3 miljarder euro är det väl vi pratar om här. Eller kan det vara pund till och med?
Ja, det är inte rubel.
Nej, den går inte så bra just nu, precis. Och det får han väl inte handla med heller, möjligen.
3 miljarder Comboire-mål.
han har redan köpt alla de där NFT. Han bara, de kommer växa på sikt. Believe in me. Ja, nej, jag tyckte det här var på något sätt... Ja, det är lätt att sitta här och låta gammal och bara skrocka åt hur normernas upplösning och så vidare. Men det är ju någonting kittlande med att Chelseas ägare har näringsförbud på grund av, så att säga, omoral. Och då kanske blir rädd att de är saudier. Jag tycker ändå att vi har något där, så att säga. På tal också om det här rysk-saudiska derbyt i helgen. När det liksom för första gången också blev... På väldigt länge så var det inte bara sådana som du och jag som satt och tyckte att det här är en skitig match. Utan helt plötsligt hade alla vaknat upp och förstått att det här är en riktigt skitig match. Eller ja, det är en match mellan två rätt så skitiga lag.
Disgrace for the English game.
Ja, är det inte underbart att välkomna folk till den, så att säga, debatten man har försökt ta i i rätt många år. Och det enda vi typ tjatar om den här podden. Det känns ju lite som att man förlorar sin USP i sig nu. Men det kanske man får vara redo att ta på något sätt.
Ja, eller så hoppar vi på Saudi-tåget. Det hade ju kunnat vara en sån där sättet att vända sig mot.
Ja.
Kärringen mot strömmen och så vidare.
Bara för Saudi, tänker du?
Ja.
Ja.
Nej, alltså det är ju verkligen när man ser de här klippen, alltså Eddie Howe sitter på presskonferensen och får skarpa frågor om hur det känns att ta emot sina pengar från saudiska staten i ljuset av allt som händer i världen. Och han värjer sig och säger att jag är bara här för att göra ett fotbollsjobb och samla så mycket poäng så att Newcastle hänger kvar i Premier League.
I'm here to manage the football team and coach the football team, so I'm well aware of what's going on around the world, but my focus is on trying to produce a team to win football matches and get enough points to stay in the league, and that's all I'll talk about.
Och man känner att alltså
okej, för två veckor sedan kanske den hållningen var okej, men
ja, framförallt, alltså jag är mer kritisk mot journalisterna, mot Eddie Howe, för att de där frågorna kunde man ställt för väldigt, väldigt länge sedan, och inte bara till Eddie Howe utan till väldigt många.
Ja. Nu, men just den frågan har väl kommit, alltså Chelsea är vi helt överens om att där har det ju varit en förflackning på frågefronten, men just Saudi-köpet, eftersom det är så pass nytt och att världen fortfarande redan då var, fotbollsvärlden var ju redan lite medveten när det hände, så känns det som att de, jag måste säga att jag är mer besviken eller lite så överrumplad av hur sinnessjukt dåligt förberedda de här människorna är. Alltså det gäller ju Thomas Tuchel också. Han tänkte så här, om jag får ett utbrott på den här frågan så kanske jag kommer loss eller kommer runt det på något sätt och så.
No, listen, you have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly. I can only repeat it and I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it, I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace. And I do the best I can, but you have to stop asking me these questions. I have no answers for you.
Istället för att ta någon av de här liksom, ja, reklam- eller koppemänniskorna med svinhöga löner som de har i alla klubbar, bara så här, okej, vad ska jag säga? Frågan kommer ju komma. Hur kan ingen ha förberett dem på det här? Varför är de sådana jävla boomers liksom, som tror att de kommer komma undan med jag är bara här för fotbollen, svaret?
Ja, nej, men jag tyckte om, alltså, tyckte att Jürgen Klopp hade en bra take på det, att när han blev ombedd och kommenterade att det här är liksom ingenting nytt än när Abramovich kom med sina pengar. Did you really, really, really care about it then? Och det är, visst, det är klart att det fanns jättemånga som var kritiska och lyfte frågor. Men det var ingen bred reaktion.
Vad sa Klopp om detta?
Han sa det, han vände sig till journalisten och sa att men det här är ingen ny utveckling inom fotboll, det har varit så väldigt länge och när då pengarna kom in, did you really, really, really care?
Did you care? Really? When Roman Abramovich came to Chelsea, did anybody really care? Did anybody really, like, really care when Newcastle got taken over? Do supporters really care?
Jag tyckte det var starkt. Det var en bra form av motfråga.
Ja.
Men nu sitter de där de sitter. Jag skrev i veckan här om hur ja, att det är just konstigt att de här frågorna ställs först nu. Och att, ja, vi har varit inne på det förut, att både FIFA och Premier League och alla andra också. Nu hamnar man i ett oerhört problem för hur ska man framöver förhålla sig till de här frågorna. Man har alltså öppnat en ask och det blir jättesvårt för dem att och navigera i den nya världen där moralen bjudits in i fotbollen plötsligt.
Ja, det är så himla speciellt. Alltså det är verkligen ett sånt kejsaren är naken momentum just nu. Mm. Att alla bara så här, oops. Men jag menar, det gäller ju också på absolut högsta så här, världspolitiska nivå. De bara, okej, Putin, där har vi inte riktigt satt ner foten tidigare. Fan, det var inte bra. Det kanske hade varit bra om vi hade gjort det, men okej, nu är det som det är liksom. Hur fan redde vi upp det här på bästa sätt? Alltså det är väldigt mycket känslan, säger jag då i egenskap av EU-toppmötes korrespondent här i förra veckan. Att alla är lite så här, oj vad pinsamt. Nu får vi bara försöka, inte vet jag, släcka de eldar som går, eller de länder som går.
Ja, och i det kan jag känna en, jag ska inte säga sympati, men något åt det hållet för de då som rör sig i och runt Chelsea, som känner att why always us? Varför ska vi få bära just det här stora hundhuvudet? Och man hamnar i en sån här cirkel av whatabout-frågor. Och, ja, vi har en ägare, en fantastisk ägare på Footballswise som ja, där det finns diskussioner kring hans då aktuella relation till Vladimir Putin. Inte mycket mer. För att ingen sa någonting när han kom, och han kom från med ett förflutet, och det finns ju enormt mycket att säga om hur varifrån de här pengarna kommer och vad det gjorde med Ryssland och med det ryska folket, och att det var en stöld. Men just i Putin-fallet så är det ju inte riktigt lika klart och tydligt, kanske.
Abramovich-fallet menar du?
Precis så.
Ja. Nej, alltså det är väl också det här konstiga att det blir, det är ju inte nu hans eventuella brott begicks. Det är ju det som är, känns, alltså, men blir det han gjorde på 90-talet eller 2003 då, när han tog över Chelsea, blir det värre på grund av det Putin gör nu? Alltså återigen, mycket filosofiska frågor här, men det är ju det är ju det som är lite det yrvakna i det hela. Och det man kan också känna att så här, vad fasen, precis som du säger, nu öppnar man dörren till väldigt många olika debatter, olika klubbar, och det kommer vara jättevälgörande om vi vågar ta det vidare, eller om fotbollsvärlden orkar det liksom. Det skulle kunna bli ett så här, ett moraliskt reningsbad nästan, men säg att det stannar här, då kommer det bara föda liksom revanschlusta och bitterhet hos Chelsea-supportrar, för de kommer alltid kunna peka på någon som är lika illa eller värre, som inte fick några
saker. Det här är ju liksom vår tids, så fungerar när präriebranden går i vår tid av medialisering och sociala medier och yrvaken moral för all del. Alltså vi har varit med om det förut, alltså Me Too för all del, alltså ungefär samma sorts filosofiska frågor.
Ja, just det.
Jättebra att det lyftes, men varför först nu? Och är vi säkra på att alla som offras är rätt och att det inte är fler som borde åkt dit? Och så vidare, och att det i grunden handlar om en kulturfråga. Så är det ett reningsbad eller inte? Ja, men det får ju historien utvisa. Faktiskt.
Ja. Det känns som att det visar vi erfarenhet, så tror jag att det inte kommer, jag tror att det kommer ta ganska mycket stopp här, för att det kommer inte räcka att alltså, vad ska jag säga så här, fotbollsvärlden har nog med allt annat som händer nu, alltså kriget såklart och Qatar och all liksom FIFA-ångest genom de senaste åren, och så att jag har svårt att tro att det kommer vad ska man säga en så systematisk genomgång och räfst och rätta ting av alla stora klubbar, även om man såklart kan hoppas lite grann. Men det vore ju, frågan är ju vem som ska ta tag i det då.
Ja.
Det är ju nästa fråga.
Batman,
ja. Ja, precis. Ja, det är ju exakt, det är någon sån. För att det finns inte någon, det finns ju inte riktigt någon så arbitrary typ högst upp som kan säga, hörni, nu tar vi en liksom tribunal här. FIFA får ju väldigt svårt att sköta det, så att säga.
CAS?
Ja, det är CAS då, precis. Men CAS håller väl inte på med moral så mycket?
Nej, det är väl så.
De håller på med juridik, och det är inte riktigt samma sak, tänker jag.
Nej, precis. Det är den frågan som kommer vara den stora just den här veckan. Alltså, det kommer ju förmodligen då komma ett beslut kring kvalet till fotbolls-VM och Rysslands eventuella deltagande eller icke-deltagande där. Från då idrottens skiljedomstol. Vilket klart blir jättespännande. Och det finns flera ingångar i det. Flera, alltså alla som spekulerar och resonerar kring det lyfter ju fram just att det här är inte en moralisk domstol utan en juridisk domstol. Att det är det de kikar på när de fattar sitt beslut. Och ja, det, jag vet inte vad det finns för prejudikat. Man pratar om Sydafrika och hur de blev avstängda från all världens idrott, och att det fanns då tydligt i den här olympiska charten, alltså IOKs regelverk, att där stod det väldigt tydligt att det är förbjudet med diskriminering på grund av hudfärg till exempel, och alltså kunde man stänga av Sydafrika från idrottsutbyte. Och det som FIFA har att luta sig mot är, det står det i regelverket kring det här kvalspelet till VM, att FIFA förbehåller sig rätten att avgöra då ifall matcher inte kan spelas på grund av force majeure, som ni ser i Frankrike. Och det känns som att de har ganska goda skäl att peka på force majeure i det här fallet.
Ja, det kan man absolut tänka sig. Samtidigt så kommer ju Ryssland och han har också en liten Chelsea-läge där, eller ja, Chelsea-supporterläge i alla fall. För det kommer ju vara jättelätt för ryssar att säga så här, ja men har inte USA invaderat länder och under vår livstid och fortsatt delta i alla sammanhang? Har inte Israel olagligt ockuperat mark i så många år? Har inte, och så vidare, och så vidare. Saudiarabien till exempel är väl ett exempel, eller ett bra exempel också, som bedriver krig.
Allt är fullt möjligt, men då kan KAS har inte tagit upp de fallen, så vitt jag vet.
Det är det de har förhållande till.
Nej, precis.
Nej, precis. Nej, den eventuella ilskan kommer ju riktas mot FIFA då.
Ja, med all rätt.
Ja, absolut. Precis. Det är där man landar. Men det är ju lätt att hamna i whataboutism i det här läget. Men det är också lite ohedligt att inte göra det, kan jag känna. För att man kan inte bara stirra sig blind på just det som händer nu och tro att... I alla fall, alltså det är i alla fall smidigt att ha lite bagage, det är väl det jag ska säga. Så att man förstår att varför den här frågan är svår. För jag tror att många som inte kan fotboll eller inte kan i alla fall FIFAs mode operatoire. Vad brukar du kalla det?
Opus moderandi.
Precis. Det är klart att de tycker att det här är helt självklart. Och man kan tycka att det är moraliskt självklart att stänga av Ryssland. Och jag tror att du och jag är nog ensa om att det är rätt väg att gå. Men man kan också med fog hävda att det som Ryssland utsätter Ukrainas befolkning för nu är inte per definition värre än vad andra stormakter till exempel har utsatt länder i Mellanöstern eller i Arabvärlden för, utan att få några sanktioner av den här magnituden i alla fall, eller drabbas av.
Nej, absolut. Och det går att ha full förståelse för dem på Balkan som också resonerar på ett liknande sätt då, kring vad NATO gjorde på där för inte jättelänge sedan. Men ja, whataboutismen är ju en jävla fälla, för att då kommer man aldrig någonsin komma framåt. Det kommer aldrig någonsin bli förändring, för att det finns alltid någon som har gjort någonting annat liknande tidigare och kommit undan billigt.
Men tack Simon för att du för en gång skulle öppna för... Och det kommer inte ens låta forcerat, från Balkan till Halkan.
Just det.
Om vi bara går tillbaka till Chelsea en kort stund. För det här tycker jag är intressant. Det är ju väldigt svårt för fotbollsspelare att förhålla sig till de här grejerna. Vi vet att det är inte så svårt att demonstrera mot att FIFA till exempel förlägger ett VM-slutspel i Qatar. Det har vi sett ganska många landslag göra någon form av markering i alla fall. Sveriges... lite mer dialogmarkering. Norge, Tyskland, Holland väl också. Ja, ni vet på ungefär vilka som har visat missaktning mot detta. Eller i alla fall visat stöd för arbetarna, gästarbetarna i Qatar och så. Men det är ju något helt annat när det handlar om ens egen klubb. Då är man ju inne på sin arbetsgivare. Och det här är ju inte ett problem som uppstod igår så att säga. Eller med den här krisen, det vet vi ju sen tidigare. Att det är klart att det är svårt för en fransk topp fotbollsspelare som Kylian Mbappé att lyfta, eller vad ska man säga, problematisera Qatar som värdland, med tanke på att det är Qatar som betalar kanske inte hela hans lön, men han har väl lite sponsorkontrakt och sånt också, men stora delar i alla fall får man väl säga, av hans inkomst kommer ju därifrån och så vidare och så vidare. Och därför, och det här, då kan man ju konstatera att Chelsea-såpan eller Abramovich-situationen i alla fall är ännu svårare på många sätt, för att förutom att du tillhör den här klubben då, som ju faktiskt tre svenska spelare gör på namnsidan allihopa, så har du inte, vad ska man säga, du vet, alla spelarna vet ju också att det som händer nu hände inte nu helt enkelt, precis som du var inne på. Det var ju inte nu Roman Abramovich tog över klubben. Men det var ändå intressant tycker jag att kolla lite hur då våra tre damspelare i Chelsea reagerade kring och kommunicerade kring detta, som ändå har på något sätt satt hela deras vardag, kan man ju tänka sig, på något sätt i svang de senaste veckorna. Kanske framförallt Magdalena Eriksson, som är liksom väldigt vocal och verbal kring orättvisefrågor och rättvisefrågor kanske man brukar kalla det för sig. Och så vidare. Och det är facit är ju så att säga att det inte har varit några reaktioner på detta. Alltså det har varit noll i sociala medier i alla fall. Och vad jag har kunnat se och vad du har kunnat se också tror jag inget, ingen annanstans heller. Det är som att om frågan har ställts så har den i alla fall inte besvarats på ett sätt som har nått fram till oss.
Det handlar inte om, bara om att ställa frågan, alltså just i Magdalena Erikssons fall som alltså lagkapten och vicekapten i landslaget och så vidare, som också varit ute och pratat och huggt på herrspelare som inte använder sin plattform för att ta ställning i frågor som handlar om mänskliga rättigheter.
Qatar bland annat.
Nu är det landslagssamling snart, det blir spännande att se om. Och Magda, som vi båda högaktar och håller oerhört högt, vad hon säger om den senaste utvecklingen i Chelsea.
Mm. Ja, precis. Jag håller med om det. Nej, och jag menar inte att sätta dit dem egentligen. Men jag tycker att det är intressant att få att damfotbollen också till slut har hamnat i den här situationen. Vi har ju pratat om det tidigare. Att vad är liksom... Har de kommit undan lite för lätt? Eller hur ska damfotbollen som är så... Som är liksom född i en... underdog, ja, både och kanske, position, och som har vårdat, får man säga, det arvet och med goda skäl, för de har varit extremt diskriminerade och förtryckta och allt detta i 100 år. Så är det ändå intressant att se vad som händer nu när några av de bästa spelarna tillhör klubbar som är, ja, dels så är de liksom jättebra betalda, även om det inte går igen för de här spelarna, men framförallt så är klubben en skitklubb på båda sidor. Om man nu tycker att Abramovich är ett problem så försvinner inte det problemet för att man pratar om damlaget till exempel.
Nej, så är det. Men nu kanske de får saudiska ägare istället och då är det water under the bridge. Jag måste göra ett
jätteroligt. Tänk om Madeleine liksom bara är emot Qatar av geopolitiska skäl och håller på Saudi i den striden. För det är väl två stridande parter.
Just det.
Ja.
Stora diplomatiska kriser. Ja, det är också ett sätt att ta ställning.
Jag vill inte tvinga någon att gå ut och tycka och tänka om man inte känner att man är bekväm med det eller om man inte vill det. Jag menar inte att någon ska göra det om man inte känner att man har en tydlig ståndpunkt.
Jag vill göra ett mini instick just kring Saudi för de som då vill ha, känner att jo, Football Radical kan man ju tycka är lite kul som förstörelse, men vad fan, de pratar väldigt lite om golf. Så tänkte jag ta det ansvaret här och ha en liten golfkvart helt enkelt. Av det enkla skälet att det kom ett mail, och här apropå yrvaken och så, det här är inget nytt, men ja, för mig var det nytt i alla fall. Det kom ett mejl i går och idag när vi spelade in det här där man då kallade in till bjöd in till presskonferens som nu hålls då, typ när vi spelade in det här, på en golftävling som ska hållas här i veckoslutet. Apropå det med att världen har gått från att vara det som var satir igår i verklighet idag. Tävlingen är alltså Saudi Ladies International.
Ja, nej, det, ja, tyvärr så gav du den här på förhand. Jag tror att min spontana reaktion då var ungefär att falla ihop i en liten blöt hög.
Ursäkta, men vi har hamnat här liksom. Saudi Ladies International.
All the Saudi ladies, all the Saudi ladies, all the ladies.
Det är ju så. Hålls alltså i det som då heter King Abdullah Economic City. En bit norr om Jeddah, en sån här nybyggd då, mångmiljonstad. Man har investerat ungefär 1 biljon kronor på att bygga upp den där. Och tävlingen har funnits sedan 2020, då den då var den första internationella tävlingen för damidrott i Saudi. Och ja, frågan som alla ställer sig då, hur klädde sig kvinnorna när de spelade? Jo, de hade tre kvartsbyxor och piqué var okej.
Jaha, som vanligt ungefär alltså?
Ungefär, jag vet inte, tre kvartsbyxorna är kanske inte legio på toren i vanliga fall.
Fan vad det är fult, förlåt, men det är ju en annan... Och det är fulare på killar i och för sig.
Det var det som jag kom till, det är där problemet finns.
Att det är fult.
Om det finns något sådant problem så trekvartsbyxorna, det kan man ändå enas mot.
Men det är väl också alltså det är väl också målet att man ska undvika den manliga blicken och göra de kvinnor så oattraktiva som möjligt för alla män utom deras egna och inom liksom hemmets lyckta dörrar. Så att så sätt får man ju säga att de ligger jävligt i framkant i Saudiarabien och de bara pinpointar att det fulaste.
Svinsmart.
De bara, alltså det är ingen kan ju bli attraherad av trekvartsbyxor.
Nej, det finns ju sådana affärsmöjligheter. Gudrun Sjödén öppnar en ungdomsfilial i Saudi, i Riyadh eller så.
Alltså förlåt, men Desigual, förlåt om vi har några lyssnare som brukar hänga där, men det var så jag och kompis har i Spanien, man, bara, men alltså man får ju typ, man blir yr av att bara gå förbi skyltfönstret. De hade kunnat göra så himla mycket för damgolfen i Saudiarabien om de ville spela vidare på det saudiska, så att säga, narrativet att kvinnor inte får locka till sig den manliga sexuella blicken.
Mycket ja. Fiffigt. En av dem som då flyr den manliga sexuella blicken i Saudi i här i veckan är Anna Nordqvist. Vår
superstjärna. Kan hon inte få en liten golfapplåd från oss?
Hon spelade i höstas också och blev sexa då. Hon har ju som bekant vunnit ett gäng majors och är då den stora stjärnan som tävlar där nu, den högst rankade av alla som väljer att komma dit. Hon, Anna då, la ut en bild på sitt Insta här häromdagen. En vacker motljusbild. Hon slår ut i solnedgången, slår hon ut rakt ut mot Röda havet och skriver: "Looking forward to get back to competing again next week and get to play beautiful Royal Greens again." Alltså banan i Saudi. Känns ju lite Saudi Ladies International. Vi kan känna igen oss där, vi som då kan vår golf och vårt tech, att även på här sidan där så har det Saudi varit en brännande fråga.
Just det, det var Phil Mickelson som gick bort sig lite grann, eller?
Exakt, de lanserar ju en superliga där också, precis som på fotbollssidan. Någon sån här ny tour som skulle konkurrera med PGA-touren och Europa-touren och sådär.
Får jag bara kasta in det här, för nu tittade jag på hennes bild här, Anna Nordqvist, och det enda som räddar henne här, som möjligen räddar henne, är ju att det är en ganska barbent bild och en väldigt romantisk sommarklänning. Alltså man ser fan hela vägen upp till fiffi nästan, som ju folk tydligen säger i poddar nu för tiden i Sverige. Så att om det är ett statement, ett litet tyst sådant, så har hon min halva respekt i alla fall.
Då får hon din golfapplåd.
Ja, hon får den faktiskt.
Det kan hon ju ha. Nej, den här nya touren då, som Saudi skulle kliva in och finansiera. Du var inne på Phil Mickelson, absolut legendarisk herrspelare som då var en av de drivande bakom det här. Men så kom det en bok, den som du refererar till, där han då pratade med en journalist. Och det han sa där tycker jag var bra och värt upp för oss också, eftersom det sammanfattar ganska mycket hur idrottens förhållningssätt till den här sortens antidemokratier. Vad sa han då? Jo, han sa så här.
Jag har inte sett någon tortyr.
Eller? Det var ju ännu bättre. Han hade ju till och med gjort det. Han sa så här. De, alltså saudierna, är läskiga motherfuckers att ha att göra med. De dödade Jamal Khashoggi och har ett fruktansvärt facit när han har mänskliga rättigheter. De avrättar bögar där. Så varför skulle jag ens överväga att vara en del av det när jag vet det? För att det är en unik chans att förändra hur PGA-touren sköts.
Ja, just det. Dialog, jag tror på dialog då. Det är det han försöker. Alltså det här är den spetsiga varianten av Karl-Erik Nilsson.
Ja, och han
skulle inte säga det här med avrätta bögar. Jag skulle inte uttrycka så brutalt, men de har ju lite samma inställning till det då.
Jag vet inte vad det heter på småländskans. Men
nästan att man inte vill veta, eller?
Ja. Nej, förmodligen inte.
Avrätta bögar. Nej, förlåt. Nej, men,
nej, men att det ses som ett sätt att sådär konkurrera med och utveckla PGA-touren då, som behandlar spelarna illa, antar att det är det han tycker, att man inte får, man får för lite del av pengarna eller vad det nu kan vara. Ja, det är i alla fall ett jävla sätt att förhålla sig till det som faktiskt handlar om människors liv.
Ja, okej, okay. Så det är inte ens för att kanske föra upp alltså saudiska demokratiproblem på agendan, utan för att visa de snåla jävlarna på Europatouren eller på USA-touren att
Precis
ja.
Så.
Okej, okay, ja. Ja, det var lite mindre ädelt. Lite mindre ädelt,
lite mindre ädelt ja.
Ja. Det, men ja. Å andra sidan, jag vet inte, jag kan ju känna viss ömhet, kanske är fel. Men inför, alltså golfvärlden, som ju ändå är extremt opolitisk. Alltså, om man med opolitisk menar liksom allmänborgerlig, det får man väl säga, måste ju vara ett genomgående drag i världen över. Eller högborgerlig för den delen. Så är det på något sätt. Men jag menar, det är också den typen av, vad ska man säga, den typen av apolitisk rörelse eller politisk rörelse, om man så vill. Där man aldrig pratar om politik, det bara är bara på ett visst sätt. Det finns liksom en jävla superbana i USA, där bara män får spela och alla 2010 tycker alla att det är ju tradition. Det, ja. Alltså det är som att de har inte hoppat på något tåg som har gått, så att säga, någonsin. Är det Augusta? Det är väl fortfarande så att det bara är... Ja, vet du fan, jag kanske är dåligt uppdaterad, men... och den... blanda ihop British Open med... Det vore ju typiskt för mig också. Det gör jag. Det gör jag. Skit i det. Det är i alla fall en sport där det finns ett skäl till att det inte finns någon golfpodd som heter Golf Radikal då, förutom att det låter lite fånigt.
Golf Radikal.
Så tror jag inte riktigt att den... Nej, men det intresset finns inte hos golfpubliken, och det finns inte, den traditionen finns inte i golfjournalistiken, och det finns inget som helst liksom tryck på golfspelarna att ha. Alltså det är ju det Tiger Woods bara... liksom enbart hans uppenbarelse var ju ett liksom finger upp i ansiktet på den där världen, och han har aldrig varit särskilt politisk. Det var bara det att han var inte vit på något sätt, och så blev det hela grejen. Så att golfen ligger ju lite efter där, eller efter, de kör ett sidospår på något sätt. Och om fotbollsspelaren då har kunnat läsa åtminstone i 20 års tid att det finns problem med deras klubbägare eller med deras det som händer på planen eller ja, på läktarna, rasismen hit och dit och så, och kunnat ha fått ganska lång tid på att träna sig på att ha en åsikt och uttrycka den, så är det ju inte som att de har haft så mycket press på sig inom golfen. Så jag kan förstå om de är lite tagna på sängen ändå.
Ja, nej, det finns någonting där. Alltså, bara tanken på att vår främste golfare nu är superstjärna och affischnamn för Saudi Ladies International, och det liksom bara på något sätt passerar. Om det nu gör det. Så det säger en del om ganska mycket.
Nu vill jag att du tar reda på till nästa avsnitt om Instagram är censurerat i Saudiarabien. I alla fall den här typen av bara benbilder som hon har lagt ut.
Vi återkommer till det i nästa golfkvart. Stay tuned.
Men alltså... Utöver allt annat då, om vi ska knyta ihop Rysslands säcken. Vi säger att CAS då på fredag bara badaboom. Det som till bland annat vår kollega Olof Lund tror är fullt möjligt. Dömer till Rysslands fördel. Vilket alltså innebär att Sverige då, för om vi inte ska tappa ansiktet totalt, missar VM. Eftersom det är tydligt från förbundet att man inte spelar, vill inte spela mot Ryssland. Man tänker inte spela mot Ryssland. Och visst är det väl så att Polen och Tjeckien har sagt samma sak. De har också upprepat det som jag vet. Ja.
Jag ska bara flika in också att Polen, om du noterat det, de då som slipper, eller as things stand, slipper spela den här semifinalen mot Ryssland. De har ju nu istället lagt in en tränings- eller vänskapsmatch det datumet. De kommer möta Skottland i en match där alla intäkter går till UNICEF och deras arbete i Ukraina.
Ja, just det. Ja, det var ju väldigt snyggt jobbat. Man, Polen kanske inte liksom är vår politiska favorit som land betraktat, men man kan ju konstatera att när det kommer till Ryssland och minnen av ockupation och sådär, så är de ju... Faktum är att alla de här lagen, både Sverige, Polen och Tjeckien har ju... Alltså, vi har ju inte på deras nivå, såklart, minnen av hur det är att vara så, bli liksom imperialiserad och kolonialiserad av ryssen. Men det är ändå tre, det var fan fel personer att mucka med, det är det jag försöker säga. För att alla ligger lite så geopolitiskt, eller ja, geografiskt egentligen, lite obehagligt till. Och känner nog på riktigt att Ryssland känns, ja, vi kan inte göra det liksom. Det kommer, historien kommer döma oss alldeles för hårt om när Ryssland sen skulle dundra in i något av de här länderna, gud förbjude.
sant. Det hade varit lättare med Polen kanske. Eller Polen, Portugal.
Eller ja, ja, precis. Det är, inte vet jag, men man skulle kunna tänka sig det. Faktum är att Frankrike, det märker jag ju här när jag går runt med min kärnvapennoja och krigsnoja generellt, fast man kanske ska kalla det noja, för det låter som att det är opåkallat. Så finns ju inte alls den oron i Frankrike. De är ju inte alls rädda för liksom, det är lite som vi var uppvuxna med, så här, gubben i Sovjet, tänk om han trycker på knappen och så, eller ubåtsspaningarna, eller alla de här kränkandet av luftrummet ovanför Gotland och så. Det är ju inte en fråga här. Jag tror att de fransmännen tänker att de är ungefär lika stora som Ryssland om det skulle bli en eftermätning. Mm. Det återstår att se.
Du...
Men det vore intressant, jag ska bara, nu, fan, jag är ju, det, mitt nyaste är att jag är dålig på att knyta ihop.
Ja, du skulle knyta ihop säcken sen så knöt du inte ihop något alls.
Nej, precis. Men det ska inte bli så 4 avsnitt om straffar när jag till slut kommer fram till. Utan nu, jag knyter ihop det nu och säger så här. Tänk om Sverige missar / slipper VM i Qatar av det skälet. Det tycker jag är... Då känner jag så här. Okej, killar. Eller ja, förbundet. Killar och tjejer allihopa. Vi missade det första tåget liksom. Nämligen om vad blir det enda landet som säger... Vi spelar inte under de här skitomständigheterna i Qatar. Det var inte så väntat att Sverige skulle göra det. Inga andra länder har ju heller tagit det beslutet. Men man hade väl en liten fåfängt rum om att det skulle kunna bli någonting. Här kommer nästa jättebra läge. Och nu är det faktiskt så att tärningen är redan kastad från svensk sida. Och det är otroligt kittlande, måste jag säga. Om det nu skulle bli så att CAS kommer fram till något annat och plockar in Ryssland i värmen igen. Då är det faktiskt så att Sverige, då kan vi säga som att Sverige bojkottar Qatar av politiska skäl ändå. På så att säga livlinan. Eller exakt. Ringen vän-alternativet eller vad det heter.
Ja, det vore något att vara stolt över. Ja. Faktiskt. Mm. Jag tänkte ta oss bort från kriget, eller ja, in i ett annat krig i alla fall. En strid, den här, du vet, eviga mellan könen.
Ja, gamla hade man nästan glömt här
nu. Det hade man nästan glömt.
Ja, det var ju lite engagerad i när det begav sig.
När det begav sig. Jag tänker ta det tillbaka och prata om det vi kallar fan gender balance. Som är en rubrik för att då skildra hur, vilka är det som är fans och supportrar egentligen. Och mer specifikt inom fotbollen såklart då. För det har ju hänt ganska mycket där. Det finns två stycken tydliga trender då, där man, de här forskare som tittar på vilka det som tittar och konsumerar och håller på fotbollslag. Och sådär. Den första trenden eller tendensen är väl att fotbollen fortfarande är den mest könssegregerade sporten av de stora globala idrotterna. Att
det är, ja, är det så? Vad intressant.
Ja, det är fortfarande en manlig domän kan man säga. Men det här gapet har då krympt oerhört mycket under 2000-talet i den andra trenden då. Helt enkelt att en massa tjejer som har börjat intressera sig för våran sport, va?
Ja.
Det skapar ju lite oro, va, så att säga. lite läskigt.
Men det var, vi bröt ju lite ny mark där med att säga en kille och en tjej i en sportpodd, för det hade ju inte hänt så många gånger.
Nej, don't get me started, det är också...
när våran tidningsledning lade ut den här podden på dig och du försökte ringa facket och säga vad fan, arbetsmiljöproblem och så vidare.
Fullkomligt sinnessjukt. Men hade jag gjort det så hade de sagt att men det här är en utveckling som ja, det kanske inte går att stoppa. Liksom. Det är så kapitalismen har tagit över idrotten. Och en bieffekt av det, utöver då att det finns poddar med kvinnor som pratar om fotboll, är ju att man söker efter kunder och konsumenter till varan fotboll. Och när man tar med det i beaktande så inser man att får man med kvinnor i den ekvationen så ökar kundunderlaget med 100% ungefär.
Just det.
Så...
Det är det som är så himla sjukt med kvinnor, fast man inte vet att de är typ lika många som män.
Det är helt jävla stört, är det? Till och med i min egen podd.
Och kolla bara på din familj.
Låt mig säga som Hamlet, till och med ensam var en för mycket.
Sitter ju snart utdaterad med liksom pungligan i familjen. Ja, hur som helst, förlåt.
Läskigt är det. Men ja, vi får konstatera det här, men det betyder inte att man måste acceptera det.
Nej, så är det.
Och det här har jag funderat lite på i veckan. Utöver att tänka på krig så har jag tänkt på det här. Och plötsligt, du vet, ljudet av en polett som faller, så har jag liksom fattat vad grejen är. För att det här då som vi pratat om, det är en väldigt stor tendens i den moderna fotbollen, men det är ju inte den enda stora tendensen. Jag ska återkomma till den andra tendensen, men först ge lite bakgrund då. Du är ju lärarbarn, Johanna.
Mm, som
du är. Du är ganska bekant med de här PISA-mätningarna.
Ja,
vad är hisspitchen av PISA-mätningen?
Det är inte så att man har att det är liksom enda samtalsämnet hemma vid det. Men visst, jag kan säga så här, jag har ju mycket klagovisor om att undervisningen, eller ja, elevunderlaget och förkunskaperna sjönk de sista åren, framförallt som min pappa var yrkesaktiv. Så att det kan man väl säga, det är väl en förlängning av PISA-resultaten.
Just det, det är hur man mäter då kunskapsnivåer internationellt och någon sorts benchmarkprocess där. Och en av sakerna som PISA mäter är ju skillnad mellan könen. Just visste det. Du va?
Mm, absolut.
Man kollar vad killar är bra på, mycket. Och vad som skiljer det från, eller killarna från andra, till exempel tjejer. Och det som man då ser allt som oftast är ju gammalt som gatan, det vill säga att tjejer är mycket bättre på att läsa, medan killar generellt är mycket bättre på matematik.
Jaha, det är så fortfarande.
Det är så fortfarande. Och här då kommer ju ljudet av poletten.
Uh-huh.
Vad hände mitt på 2000-talet? Jo, tjejer börjar invadera fotbollsvärlden. De börjar konsumera fotboll i allt högre utsträckning med allt större engagemang. Och vad gjorde killarna då? Ja, vi är inga idioter direkt, va? Vi börjar räkna på fotboll.
Ja.
Låt mig plocka då, bara för att jag snabbt googlade för här för att få något bra exempel och hittade då ur Expressens allsvenska bevakning. Kunde vara i princip vad som helst, men jag tar det här. En analys av Hammarbys läge då inför säsongsstarten här i allsvenskan. Jag läser innantill.
Mm.
Pressspel kan mätas på flera sätt, men det vanligaste och mest övergripande är PPDA, Passes Per Defensive Action. Den lägre siffra indikerar på ett mer intensivt pressspel. I diagrammen kan vi tydligt se hur Cifuentes lag konstant pressat mer intensivt än medianen i ligorna han verkat i. Dessa säsonger med Ålborg 2020-2021 sticker ut allra mest. Faktum är att ett PDA på 8,64 som Ålborg hade från Spanjorens intåg den säsongen är den fjärde lägsta noteringen i de två högsta norska serierna samt den danska superligan sedan just 2018. Det är ju briljant, va? Ni trodde ni kunde smyga in i våran fotboll, ta på er någon jävla halsduk, köpa säsongskort, lära om läktarkultur och taktik och den stora mötesplatsen fotboll. Ni trodde att ni kunde ta över våran sport, va? Glöm det, tjejer. Det är matematik vi sysslar med och ni kan gå hem.
Fan vad bra. Finns det också en liten asterisk när de förklarar NFT-ekonomin så är jag, I'm a taker så att säga.
Då finns jag här, er tech-korrespondent.
Fan vad bra journalistik, jag blir fan helt svettig. Men jag måste säga att när jag precis hade börjat på Aftonbladet och då jobbade på, vad ska vi säga, det som var en sorts lokalredaktion, gratistidningen.se, så lanserade, nu är vi 2006-7 någonting, då lanserade Sportbladet en tjänst som heter Zoom, långt före videokonferenssystemet, som gick ut på att, det var ett jättestatistikpaket helt enkelt. Och då gick på en presskonferens efter match med Allsvenskan som jag bevakade då. Så var det så här, okej, nu måste Sportbladet, ja, det var du eller det var kanske ännu mer Robert Laul eller Micke Wagner eller Johan Flink, vem det nu var, dra av zoomvinklarna liksom. För att då hade ju Sportbladet mer info än vad tränarna hade efter matchen. Det var mycket det här, vi ser, ja, han sprang bara så mycket, eller ni hade en liksom, det var ju inte så sofistikerat på den tiden. Men det var ändå den här typen av, det var lite, man öppnade dörren till det här med expected goals och så vidare och började göra jätte mycket statistik kring det hela. Så att det har ju varit på G, va, tidigare, men det kanske har slagit igenom först nu när tjejer började, så att säga, gå på fotboll, att det har blivit, eller ja, ägna sig åt fotboll.
Att det blir bättre och bättre. Jag tror att Zoom var också, var ju teknik tagen från försvarsbranschen, den militära branschen.
Ja, du ser,
så det var så killigt, va?
En dröm, sjukt jävla våtmaskulin dröm. Ja, herregud.
Det gillar vi. Du, innan vi säger hejdå, vi gör väl det med lite musik som vi brukar. Tycker jag. Chopin gillar du väl, antar jag. Din gamla pianist. Yes. Det sägs då om en av hans, säger man, etyder på svenska, va?
Ja.
Etyd. Den 25:e, att han då någon gång instruerade en av sina elever att han skulle spela den samtidigt som han föreställde sig en liten herdepojke som hukade i en grotta medan en jobbig storm drog förbi. Och det kom då en sån här liten sociala medier viral sak i veckan från TikTok. Det är en dotter som filmar sin mamma Irina just då som hon står i färd med att lämna sitt sönderbombade hus i Kiev. Bråte och damm överallt, det är krossade fönster och mitt i allt så står det ett piano. Och innan hon då flyr för sina liv, kan man tänka sig, så filmar då dottern mamma Irina när hon sätter sig vid pianot för att spela ett sista stycke. Hon spelade som att hon vore en liten pojke som hukade i en grotta. Vi knyter väl ihop den här säcken då med att spela lite Chopin direkt från Ukraina. Här kommer den 25:e etyden. Och så säger vi på återhörande om en vecka förhoppningsvis.
Så säger vi.
Så säger vi. Ciao.
Ta hand om er.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.